Du lyssnar på Den sista utvägen av Denise Mina i översättning av Boel Unnerstad, uppläst av mig, Victoria Flodström. Kapitel 1. Angus Farrell. Det var tyst i den grå korridoren. Högsommarsolen sken in genom fönsterraden på det lättjefulla dammet. Och gallren kastade avkylande skuggsträck på den spräckta putsen. De väntade i korridorslussen på att dörren skulle öppnas till besöksavdelningen. Polisen stod där ute. Angus visste ännu inte vad de tänkte anklaga honom för. Han gissade på morden, inte våldtäkterna. Det fanns inga bra vittnen till våldtäkterna. En vakt stod lutad mot väggen vid bortre änden med ena foten upp bakom sig och betraktade dem sömnigt. En sur lukt av desinfektionsmedel fick Angus misshandlade bihålor att börja verka igen. Han var säker på att någon benflis hade fastnat där inne. Plötsligt lutade han sig framåt med huvudet mellan knäna. Henry, den storvuxne sjuksköterskan som satt bredvid honom, flyttade fötterna utom stänkhåll.
Ska du kräkas? Frågade han.
Nej, sa Angus och böjde sig ännu djupare ner.
Jag har ont i huvudet.
Henry suckade.
Säg åt dem på sjukan.
Det var 4 timmar kvar till nästa medicindos.
Tack, Henry, sa Angus. Det ska jag.
Han såg ner mellan benen. Träbänken var fastskruvad i väggen och fästpunkterna täckta med puts så att ingen skulle kunna rycka loss den och använda den som vapen. När Angus arbetade som psykolog hade han accepterat resonemanget som låg till grund för vaksamheten inom institutionerna. Det var inte förrän han blev patient som han började inse vad slags psykisk påverkan väggfasta möbler, ljummen mat och slöa knivar hade. De här små avvikelserna fångade oupphörligen hans uppmärksamhet och fick honom att grubbla över det beteende som de hindrade. Henry lutade sig fram så att bänkens ytterkant tyngdes ner. Han använde en deodorant med frän, ihålig lukt. Angus slöt ögonen och mindes. Det hade varit så mörkt utanför fönstret den där kvällen. Det mest brännande sinnliga minnet var den svagt citrondoftande aftershaven som förts ut med vinddraget när Douglas öppnade dörren till Maureen O'Donnells lägenhet. I en ilsken viskning hade han frågat Angus vad han ville, vad han gjorde där. Angus hade stigit in i hallen, stängt dörren efter sig och med en enda flytande rörelse hade han gripit tag i Douglas hår och dragit ner honom samtidigt som han knäade honom hårt på hakspetsen så att han tappade balansen. Han behöll greppet om håret och lät honom långsamt och tyst glida ner på golvet. Mot slutet var det så mycket blod som rann ner från stolskanten. Angus hade stått i sovrumsdörren och kikat in på henne genom springan. Maureen snarkade lite och han kunde inte hålla tillbaka ett leende. Kläderna låg på golvet bredvid sängen. Klänningen som hon klivit ur, skorna hon sparkat av. Så mycket blod. Angus mindes inte det första hugget riktigt. Bara fortsättningen och resultatet. Han suckade besviket.
Oroa dig inte, sa Henry. Det går säkert bra.
Angus rätade på sig, anlade en tapper min och nickade.
De ska bara tala om vad du är anklagad för, sa Henry. De tänker inte ens förhöra dig idag.
Angus hade varit där i nästan ett år. De första 8 månaderna hade han känt sig lurad och skräckslagen och inte fattat var han befann sig, vad som var verkligt eller inbildning. Så småningom kom verkligheten tillbaka i fragment och han började snabbt längta efter förvirringen och främlingskapet. Ljuden och lukten inne på sjukhuset var outhärdliga. 2 män på hans avdelning var vakna på nätterna. Den ene stönade och den andra var en idiot som oavbrutet knackade på rören. Angus lyssnade i 2 månader och använde sina erfarenheter av korsord för att försöka dechiffrera meddelandet. Det fanns inget meddelande. Det var bara en ständigt upprepad rytm. Som om mannen försökte tala om för en uppmärksam lyssnare att han fortfarande...